matters today. Hold the line. That was our rallying cry. Hold the line. Do not voluntarily give up your rights.
Håll gränsen och ge inte frivilligt upp rättigheter om demokratin attackeras. Det får konsekvenser och det spelar roll vad vi alla gör. Det var budskapet från Maria Ressa, Nobels fredspristagare 2021, som var på en kort visit i Stockholm i veckan och som jag träffade igår för att prata om allt detta. P1-morgon denna lördag där vi fokuserat mycket på jordbävningen i Sydostasien och konsekvenserna av denna. Över 1000 döda minst, det har vi fått besked om här under morgonen. Och vi har också hört inifrån Myanmar, hårt drabbat, en av de hjälporganisationer som är på plats där. Ni kan höra programchefen John McGowan intervjun på vår hemsida sverigesradio.se/p1morgon. Det var allt denna marslördag som blir den sista med vintertid, eller normaltid som det heter. I natt ska klockan skruvas fram.
Sommartider, hej, hej!
Just det, sommartider. Imorgon. Men nu, tack för att ni lyssnat. Peter Bjurbo, P1-morgons producent, Christer Kjernell, tekniker, Fabian Sigurd, reporter, Mikael Kulle heter jag.
Det blir nyheter från Ekot. I Myanmar har över 1000 personer omkommit i det kraftiga jordskalvet igår och över 2300 har skadats enligt landets militärjunta. Jordbävningen var en av de starkaste som drabbat Myanmar. I staden Mandalay är det stor förödelse med förstörda bostäder och sjukhus. Flera kraftverk skadades också, vilket lett till omfattande strömavbrott. Danmarks statsminister Mette Frederiksen anser att kritiken från USAs vicepresident J.D. Vance inte är rättvisande. Vance besökte Grönland igår och sa i ett tal att Danmark inte gjort tillräckligt för att skydda Grönland och att grönländarna skulle vara säkrare under amerikanskt beskydd. Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger till Danmarks radio att han tar kritiken allvarligt, men att amerikanerna själva inte heller gjort de försvarssatsningar som behövs i Arktis. Hundratusentals privatanställda har låtit bli att göra ett aktivt val i sin tjänstepension. Om de skulle dö i förtid så riskerar deras barn att gå miste om flera miljoner kronor. Vi ska höra pensionsexperten Mats Wester.
Alla de privatanställda, både arbetare och tjänstemän, som inte har gjort något val, de har inget återbetalningsskydd. Det innebär att om de dör så går pensionspengarna till andra inom samma avtalsområde och barnen eller familjen får ingenting.
Bland privatanställda tjänstemän är över 6 av 10 som inte brytt sig om att göra något aktivt val för sin tjänstepension. Bland privatanställda arbetare är det ännu fler, 7 av 10. I och med det saknar de också återbetalningsskydd för sina tjänstepensionspengar. Det vill säga inga pengar går till barnen om de själva dör i förtid.
Och jag tror att de väldigt många småbarnsföräldrar vet inte om det och tycker inte att det skulle vara jättebra om de visste om det.
Hur mycket pengar kan det handla om?
Ja, det kan ju handla om upp till 3, 4, 5 miljoner. Så det är inte små pengar precis.
Reporter Hanna Malmodin och mer om pensioner i Ekonomiekot Extra i appen Sveriges Radio Play eller i P1 klockan 11.35. En person har hittats död efter en lägenhetsbrand i Gislaveds kommun i Småland. Branden som bröt ut igår kväll ska inte ha varit omfattande och den spred sig inte till några andra lägenheter i huset. Polisen har inlett en utredning om mord och mordbrand. Det görs för att kunna utesluta att personen bragts om livet, skriver polisen på sin hemsida. Vädret idag så blir det först klart, halvklart till mulet, men under dagen så minskar molnigheten och det blir gott om vårsol på de allra flesta håll. I fjällen fortsatt snöbyar, mellan 8 och 13 grader i söder ner till mellan 2 och 7 grader i norr. Ekot, Angela Wiese-Edelar.
P1, Sveriges Radio.
Strax efter 9 på lördag morgonen är det dags för programmet som stadigt blickar framåt. Från gårdags eftermiddagen nu när programmet sändes första gången live här i radion. 3 glada spanare och en beslöjad Christian Lok. Här är spanarna.
Japp, då är vi tillbaka igen som vanligt här på fredagarna i Sveriges Radio. 3 kloka spanare har tagit sig till Studio 13 och är så ivriga på att bli utsläppta i Spanarhagen.
Ja.
Det handlar om Camilla Liv. Välkommen.
Ja, tack.
Här har vi Jonathan Lindström.
Hallå.
Välkommen du också. Och tack. Katarina Barling. Välkommen.
Tack.
Och idag är lite rosslig Christian Lok. Det är inget att oroa sig för. Kan komma en hostattack, då får ni fylla i.
Ja. Ja. Alltså, lägger vi till hostningar? Eller, ska
vi kan sjunga något bara.
Ja.
Eller ni tar över. Ja, vi får se.
Ja.
Hörrni, idag, eller i veckan menar jag, så var han ju en person i Västsverige 1,25 miljarder kronor i ett slags lotterispel. 1,25 miljarder kronor. Det är alltså 1250 000 miljoner kronor.
Det är jättemånga pengar.
Det är sjukt mycket.
Ja.
Och tydligen hade hen inte ens liksom suttit och följt och rättat, utan fick ett samtal då från, från det här spelbolaget som berättade att du har vunnit.
Sådana samtal vill man ha.
Ett sådant samtal skulle man vilja sitta på, som en fluga på väggen och höra hur det utvecklade sig. Vad är det mesta ni har vunnit någon gång, Camilla?
Sådana här 20 spänn, va? Så när man skrapar så får man en ny.
Ja.
Är inte det 20 spänn?
Ja, det kan det vara. Det beror på vad det är för lott. Ja. Kan det vara 30 kan det vara också.
Ja, nej, men jag vill minnas att det var 20.
Ja. Cashar du ut de 20 eller?
Nej, jag köpte en ny lott som jag inte vann något på då.
Men hallå, någon av er måste ha vunnit mer än 20 spänn.
Jag räknas luftskytte, luftgevärsskytte.
Det är inget lotteri.
Fast det enda jag vunnit.
Ja. Nej, men det är ju, då har du gjort en bedrift.
Ja, men kan jag ändå få skryta lite? Därför att jag vann en väldigt stor slips.
Oj!
Okay. Plast.
Ja. Ja, men det här är ändå, du vet, det är skillnad också. Man måste ju skatta på pengar som man vunnit med en bedrift. Men alltså det här är lotterigrejerna är ju man skattar inte ens.
Det är så
illa. Det är otroligt, för man har inte gjort något.
Ja, jag är superrik.
Ja, förlåt mig.
Katarina?
Jag vann en gång det största. Aha. En trasmatta när jag var 7 år.
Men inte heller på någon lotteri då? Eller du köpte
det var lotteri. Det var så här en församlingsgård i Stora Tuna.
Låter som det.
Det var någon snäll person som hade vävt den, tror jag, till kyrkan. Och så fick man ta lotter och så vann jag den.
Men modesta priser tycker jag.
Men, får jag bara komma med en liten kommentar i tidsandan? Därför att jag vet att eftersom det är oklart vem som har vunnit den där miljarden rent offentligt.
De skyddar.
Ja, men däremot sa de, om det var SVT eller vilka som gick runt och intervjuade folk, vad skulle du ha gjort för pengar?
Ja.
Och det som gjorde mig lite olycklig, det var då skulle jag köpa en ny lägenhet. Eller det får jag, alltså, men det var ingen som sa någonting om att de skulle hjälpa andra eller någonting.
Nej, det var väldigt mycket köpa. Och det som slog mig också, att om man skulle lösa alla sina lån, ge massa pengar till barnen och så vidare, så skulle du fortfarande ha 1240 000 miljoner kvar. Alltså det är ju hur mycket pengar, det skulle inte märkas.
Jag vill säga bara, ring gärna mig, jag kommer skänka bort åtminstone 10%.
Ja. Ja, det är ju generöst.
Tiondet.
Men visst skulle man ändå bli lite gladare av en sån? Blir man inte lycklig av en
sån? Jag skulle bli jätteglad.
Ja. Enligt forskningen så blir man ju otroligt olycklig av stora vinster. Det var en artikel om det senast idag.
Var det så? Ja. Och vad är anledningen?
Jo, för att alla kommer att tigga pengar.
Aha.
Och man får plötsligt en massa vänner som man inte har haft förut.
Ja,
och livet förlorar sin mening. Jag vet inte, jag har inte läst
men jag tänker så här. Jag vill ha så mycket pengar så att jag blir lugn.
Mm.
Men glad behöver jag inte bli.
Min brorsdotter sa så bra. Jag skulle vilja ha pengar, så slapp jag oroa mig för pengar.
Ja, ja, det är otroligt bra.
Mycket bra.
Ja. Och den här personen med 1,25 miljarder. Hen behöver inte oroa sig för de höga matpriserna.
Nej.
Som är, eller hur? Det är skitsamma, bara gå ut och... Men, gjorde ni det? Förra veckan var det ju sån här bojkotta de stora kedjorna dagen, veckan.
Mm.
Hängde ni på det, eller? Katarina skakar på huvudet.
Nej, jag gick faktiskt till min lokala handlare och handlade, för jag tror inte de tjänar så jättemycket pengar.
Nej.
Just där.
Och jag äter väldigt lite nu för tiden.
Så du handlar inte alls. Men hur resonerar du, Camilla, kring den där bojkotten av de stora kedjorna?
Nej, men jag tycker väl det är bra bojkott. Affären nära där jag jobbar hängde upp en stor affisch och tackade för många kunder under den veckan.
Var det en stor kedja?
Nej, en liten handlare.
Ja.
Så att,
för det var ju min tanke, vart ska jag gå? 7-Eleven? Eller vart går man inte? Alltså, det finns ju knappt några andra.
Lanthandeln.
Ja. Nåja, jag tycker att vi ska börja spana.
Mm.
Och lotten har fallit på Camilla Liv att få börja.
Tack så mycket.
Godtar du den?
Jag godtar denna inbjudan. I både det muslimska året och i kyrkoåret så är det ju fastetid nu.
Mm.
Ja. Och en inte alldeles ovanlig fasta i mina kretsar är att man lägger upp på Facebook att så här brukar det stå: nu fastar jag från sociala medier till påskdagen, vi ses då. Mm. Och jag vet att Facebook är som ett mausoleum nu för tiden. Det är inte det hippaste av sociala plattformar, men det är inte särskilt chockerande nu för tiden att tänka att sociala medier är ett gift. Det är en vanlig tankefigur. Att det är beroendeframkallande och att det påverkar vår förmåga att tänka djupt. Deep thinking kallas det ibland i de här enorma mängderna studier som görs kring hur sociala medier påverkar oss.
Alltså att vi inte tänker deep?
Nej, att sociala medier gör att vi inte har den koncentrationsförmågan att vi hinner tänka djupt, liksom, fördjupa oss. Och min spaning idag handlar om det tillsammans med en företeelse som är gammal som gatan, och det är gnällandet på ungdomen av idag. Jag tyckte väldigt illa om när äldre personer i någon slags brist på eget självförtroende försökte göra ner mig när jag var ung med tirader om att de fick pulsa i meterhög snö flera mil till skolan och sen samma väg tillbaka, och att det minsann bara var hälsosamt, eller att de
lekte med grankottar.
Ja, de lekte med kottar och pinnar, och när de kom
hade bara två tv-kanaler och det bestämdes vad man fick titta på.
Ja,
kallkottar var bättre än grankottar, minns jag i alla fall.
Alltså, du är en av dem som faktiskt gjorde det. Och jag vet inte hur våra lyssnares åldersdemografi ser ut, men vi som är här i studion just nu, vi kan ju minnas en tid när det inte fanns smarta telefoner, mobiltelefoner. Mm-hmm. Och när sociala medier var nästan omöjligt att föreställa sig. Mm. Det klagomål som jag ofta hör om ungdomen idag är att de är helt förstörda av sina mobiltelefoner. Att de borde läsa en bok, till exempel. Att det gjorde ungdomar förr i tiden, läste en bok. Mm. Och ja, det är klart att det är bra att läsa och skriva och tänka, men jag ser tecken på att klagandet över ungas dåliga förmåga att fokusera och deras förstörda uppmärksamhetsuthållighet, att det klagandet kan man sluta med redan nu.
Varför det?
Jo, i kulturen så finns det tecken på det. En liten anekdot bara, jag kämpade för att få biljetter till en teaterpjäs som var 8 timmar lång.
Ja.
Och när jag väl fick biljett till pjäsen och gick dit så var det massor av unga människor som satt där och koncentrerade sig i 8 timmar. Mm. Så hej då gnälleriet och välkommen du sköna nya fokusförmåga. Det är min tes.
Bra.
Mitt första exempel är en liten historisk recap. Låt oss snabbt kasta ett öga på vad som har sagts om ungas fokus och förmåga förr i tiden. Jag går så långt tillbaka som till Sokrates. Ja, det är gammalt. Han menade att skrivande förstör minnet. Att det skulle göra människor lata att liksom lagra saker i böcker istället för i huvudet. Och sen gör ett stort hopp till...
Han levde väl som han lärde också?
Ja, han hade en skrivare.
Han skrev, det var Platon som skrev ner hans tankar.
Ja, precis.
Tankar.
Precis.
Han är en sekreterare.
Ja, en bra sekreterare kan man säga.
Så kan man också ha. Ja. Ja. 1858, det är lite tid däremellan, men jag orkade inte gå igenom alla exempel. Då så står det...
Du hoppade över Babylonien också, men ja, vi tar det sen.
Vi tar det i nästa program.
Ja.
I Scientific American så beskrivs något fruktansvärt som har hänt med ungdomarna. De har börjat spela schack.
1858.
Ja, det är utförs.
Ja. It robs the mind of valuable time that might be devoted to nobler acquirements. Mm. Alltså, det berövar sinnet på värdefull tid som hade kunnat ägnas åt ädlare jox.
Fia med schack.
Jag
vill egentligen
hålla med, men,
ja.
Men
ja. Då får du flytta till 1858. Och författare klagade en gång i tiden över tidningars destruktiva inflytande över unga.
Ja.
Och när radion kom blev tidningarna bestörta. Nu skulle verkligen läsningen försvinna, för att inte tala om tv. Hur det skulle förstöra landets, eller läsandets
dumburken,
framtid.
Kallar jag
det. Ja, dumburken. Så det har alltid varit moralpanik kring de unga. Det är alltså inget nytt under solen. Men det handlar ändå ganska mycket i medier nu, eller i artiklar och forskning, om människors krympande attention span, som det heter på English. Mm. Jag vet inte riktigt, det finns inget supersmidigt ord på svenska.
Uppmärksamhetsspann.
Ja.
Eller vid.
Alltså hur länge vi orkar hålla uppmärksamheten vid något innan vi klickar, scrollar, hoppar vidare till nästa grej. Alla som har en smart telefon och ett pekfinger vet precis vad jag menar. Mm. Och det är sant, vi har en rastlösare hjärna än förr i tiden. Och det finns många oroande rapporter om det, till exempel guldfiskrapporten. Kommer ni ihåg den?
Nej.
Nej?
Det glömde jag omedelbart.
Guldfiskrapporten sa att vi kunde koncentrera oss i 12 sekunder vid millennieskiftet.
Ja, det är kortare nu va?
Men att det rasat till 8 sekunder 2015. Så jag vet inte hur litet det är nu då. Men att en guldfisk klarar av 9 sekunder fokus. Så vi var liksom sämre än guldfiskar.
Sämre än guldfisk. Ja.
Och jag vet inte riktigt vad för typ av koncentration man syftar på. Jag skulle vilja påstå att jag kan koncentrera mig säkert 14 sekunder.
Mm. Ja. Eller 40 minuter på någon lektion som är intressant.
Jag koncentrerade mig jättemycket på ChatGPT i morse när jag försökte ta reda på vad guldfiskrapporten syftade på för typ av uppmärksamhet. Mm. Men jag hittade inte. Jag orkade inte läsa till.
För långt.
Ja.
Men vi har alltid swipat på olika sätt i alla tider. Förut gjorde vi kanske det genom att bara vända på huvudet åt ett annat håll. Liksom. Titta på något annat.
Gud vad fint! Vilken fin bild!
Och det finns de som säger att unga faktiskt har en växande förmåga att urskilja kvalitet från skräp.
Ja, jag tänker så här, är det inte de ungas föräldrar som är
det
värst?
Stora problemet.
Ja, och så dömer vi.
Precis. Jag tror verkligen att du har rätt i det. I tidskriften Medium finns en artikel från februari i år som beskriver det här. Unga människor saknar inte fokusförmåga. De har bara mindre tålamod med sånt som inte intresserar dem, skriver de. Många blir däremot intresserade av något som kanske sveper förbi, fladdrar förbi på sociala medier, och det blir som en portal liksom, till djupare efterforskningar. Mm. Så kallade kaninhål.
Bra ord.
Det är inte det att man vägrar befatta sig med långformsinnehåll. Där hörde ni att det var min översättning. Longformat liksom, saker. Man vägrar bara engagera sig i sånt som slösar bort ens tid, skriver artikelförfattaren. Så min spaning inför framtiden... Det
förlåt. Ja. Nu måste jag avbryta. Ja. Jag som har så kort attention span. Ja. Var det här tre olika exempel?
Ja, det var tre olika exempel.
Du har dragit dina exempel.
Ja, det kan
så
man säga.
Den första var Sokrates.
Ja, den andra var... Nej, den första var en historisk recap och Sokrates. Ja, precis. Ja. Det andra handlar om den här krympande attention spanet och guldfiskhjärnan. Och nu så pratar jag om den här Medium-artikeln.
Bra.
Om jag kommer ihåg rätt. Min spaning inför framtiden det är att våra barnbarn kommer att gnälla på ungdomen då för att de använder internet för lite, tror jag.
Mm.
Vad de gör istället har jag ingen aning om. Vi får fantisera. De kanske spelar schack 10 timmar om dagen. Liksom, eller gör pappersplan helt besatt.
Mm.
Eller har något konstigt husdjur. Någon gråsugga som de lägger ner 5 timmar om dagen på, alla pengar. Eller de fokuserar på något, men vi vet liksom inte vad. Min fasta nu under fastetiden, det handlar bland annat om att inte klicka på någonting som handlar om amerikansk politik. Det går så där.
Okej.
Men jag lovar härmed att inte klaga på dagens ungdom förrän tidigast på påskdagen.
Ja, det är bra.
Ja, det är min spaning då. Helt
mycket
enkelt.
Bra, mycket bra. Vad tycker ni andra? Vi har en minut över.
Jag tycker det här med gråsuggor låter inte så illa. Schack har jag lite svårt för, men en liten gråsuggodling, det hade jag som liten.
Ja, de äter tungmetaller, de är jättebra små.
Ja, och blött papper och lite
ja,
sånt där.
Ja, de är toppen.
Men jag måste säga generellt att jag håller helt med dig. Varje generation klagar ju på någonting neråt.
Ja.
Så har det alltid sett ut.
Och jag som är lite dystert lagd person, finns det någonting som gör mig optimistisk så är det de unga.
Ja, verkligen.
Jag tycker de är fantastiska och jag tycker de har liksom, det är vår generation.
Ja. Mm. Som är problemet.
Ja, som är problemet och som är så fixerade vid den här moderna tekniken. De är mer såhär, nej men de sätter sig och spelar brädspel eller tar 5 år.
Jag minns när de som är lite äldre nu, kanske 70-80 sådär, när internet liksom gjorde debut hos oss stort, att det var de som hatade det mest, och de är ju helt besatta av sina telefoner och iPads nu.
Så får jag bara nämna, det finns en mesopotamisk kilskriftstavla.
Ja, som klagar på barnen, ja.
Ja,
ja.
Och då finns det en sak som du tar upp, det är att ungarna inte pratar med sina föräldrar, utan var ska du gå? Ut! Ja. Och där, så redan där så klagade man på att...
Ja, mycket bra. Ja. Camilla, tack för denna underbara start och spaning.
Tack.
Spanarna i P1 och i appen Sveriges Radio Play. Alldeles nyss var det Camilla Liv som pratade om både Sokrates och guldfiskar och hyllade ungdomarna. Så vill jag ändå sammanfatta det.
Ja, men det var en kort och catchy sammanfattning.
En hisspitch.
En hisspitch.
Det var den första spaningen för idag. Det är dags för nästa. Det är Jonathan Lindström som står redo.
Tack så mycket. Och jag ska säga då att min spaning, det är ett ämne som jag brukar ta upp på middagar. Och det slår aldrig fel. Folk slutar omedelbart lyssna.
Jaha, okay.
Så att, det är bara att koppla av här.
Du fortsätter äta.
Jag börjar prata om annat medan jag står där.
Det var ingen bra påan om
du tycker jag.
Kanske kan väcka lite nyfikenhet. Och det jag tänker prata om nu, och då som jag brukar ta upp då, det är den samtida mänsklighetens främsta problem och hur problemen ska lösas.
Spännande. Vad är det för problem?
Ja, det handlar om framtiden och vad som pågår just nu. Och då måste jag gå tillbaka lite grann då i historien. Under större delen av människans historia har varje dag varit en kamp för överlevnad med hunger och barnadödlighet och så vidare. Alltså det har varit oerhört tufft, och jag som arkeolog har ju då sett resultatet av detta. Mm. Det är många skelett. Och jag tror inte att någon av er har satt er in i hur svårt det är att jaga mammut med träspjut och stenyxa.
Jättelite vet jag om det.
Ja, och jag har kanske inte så väldigt omfattande kunskaper, men det är alltså svårt. Och människan har hela tiden fått anpassa sig till de yttre förhållanden som olika jaktbyten och klimat. Och man har alltid tvingats hjälpas åt. Människor i grupp är ett måste för att man ska överleva.
Om man ska ta en mammut.
Ja, framförallt det. Och sen har ju då, det har skett en teknologisk utveckling. Vi har fått säkrare matproduktion. Numera är det ganska få som försörjer sig på mammutjakt. Jag känner
väldigt
inte någon.
Få.
Ja, och det kan ju förändras då med gentekniken, men vi får se. Och världen har, trots vad vi läser i tidningarna och undviker att läsa om i tidningarna, amerikansk politik och så vidare, så har världen blivit bättre på det sättet. Barnadödligheten är på rekordlåg nivå. Mm. Den har aldrig varit lägre. Så att på något sätt så går det framåt ändå. Men priset är att vi på olika sätt har anpassat naturen och miljön till människan. Och frågan är, hur långt ska vi gå med den anpassningen? Mm. Och nu måste jag tyvärr...
Är det så långt du lägger in ingress när ni äter middag? Nu ska jag prata
om... Det här var början på ingressen.
Ja, jag förstår.
Eller det var inte ens början på ingressen.
Hur är det med attention span?
Ja, utan nu kommer det slutet, eller mitten på den. Och jag har en kompis som är elbilsjournalist och vi delar lokal. Och jag tycker väldigt mycket om honom, men han är ganska outhärdlig. Därför att han pratar om litiumbatterier och acceleration och bagageutrymmen hela dagarna med en sån här entonig röst och med fradga i mungiperna. Och härom veckan då så berättade han något väldigt intressant. Han var på en glamorös elbilsmässa i Rom med blinkande lampor och fria drinkar. Och alltså, de blir ju oerhört upppassade, journalisterna. Och där gjorde ett större bilföretag, som jag inte får nämna namnet på, reklam för sin superupphottade elbil. Och då berättade min kompis då att han fick höra att bilföretaget gjorde reklamen genom att med sloganen, och nu tar jag det här på engelska. Mm. Camilla, du får...
Jag är redo.
Ja. Vision of a hyper-personalized user experience.
Oh.
Visionen om en hyper
personlig användarupplevelse.
Ja.
Och det betyder alltså att bilen anpassas helt till dig. Stolen har små motorer som bzzar och ställer in sig efter din egen kropp. Och den formar sig så bekvämt att du inte ens känner av att du har en kropp. Du ligger som i ett bomullshav. Och utan att du ber om det spelas automatiskt bara dina favoritlåtar. Alltså det är någonting oerhört det här med anpassningen. Mm. Och när du stannar och laddar så kan du... För man får inte titta på tv medan man kör bilen då. Nej, det är inte riktigt där ändå. Men då kan man titta på YouTube och då har YouTube listat ut vad du vill titta på. Så att du behöver inte ens bestämma det. Och så har man inbyggd ChatGPT. Mm. Jag har sällan använt detta så att jag vet inte riktigt. Uttalar jag rätt där?
Ja.
Ja. Som man ställer frågor till, helt utifrån sina egna tankar och så vidare. Så att man får liksom tvingas inte titta på någonting annat då. Och det är så här uppenbart att allt anpassas till individen och aldrig tvärtom. Mm. Och att lära sig handskas med en bråkig bil är gårdagens bekymmer. Nu är det hyperindividualiseringen som gäller.
Så du tar det här som kontrast till flocken och mammutjakten?
Ja, det här, och framförallt det här att man, det är en jävla, förlåt. En väldigt,
individualisering.
Går det retuschera?
Nej, det är live. Ja.
Jag ber om ursäkt. Det är en hård kamp för tillvaron. Det var en hård kamp för tillvaron, men nu är det liksom som att allting anpassar sig till individen istället. Man märker knappt av att man gör någonting överhuvudtaget.
Ja, då är jag med dig.
Ja. Och jag har då haft två exempel. Dels elbilen och sen ChatGPT. Och nu kommer jag till det tredje exemplet. Nu lanseras det engelska här. Mm. The Extreme Day Trip. Den extrema dagsturen.
Mm-hmm.
Och det är en engelsk bloggare som heter Monica Stott som far till Milano, Lissabon, Amsterdam eller Reykjavik på förmiddagen och kommer hem till läggdags. Och det finns en annan, en ung man som heter Luca Cicciutomi Gosch, engelsman han också, som berättar hur han far från Cardiff för 150 kronor klockan 9 på kvällen till Prag och hem på morgonen.
Mm-hmm.
Så han är där bara på natten. Och då gjorde han så att innan han åkte så vände han på dygnet. Och sen så det innebar att han liksom hade morgon när han kom dit till Prag.
I sin kropp.
Och så sprang han runt hela natten i Prag och tittade på sevärdheter. Och det här är alltså, den här typen av småtripper, det är ju inga riktiga resor. Man kunde ju lika gärna titta på tv. Utan man låter liksom det här... Sen kan man prata
ungdomarna
om flygskap.
Ungdomarna idag, fy!
Ja, fy! Sjufalt fy!
Extreme day trip kallar du det för.
Ja, och det här är då någonting som är... Alltså man frotteras inte med verkligheten, utan det är hyperindividualiserat. Ja, jag är lite stolt över att kunna ta så många stavelser. Ja, men det gick bra där. Och problemet med den här hyperpersonliga användarupplevelsen är att vi förlorar kontakten med och kunskapen om omvärlden. Och vi missar kanske känslan av att ha lyckats tämja, inte en mammut då, men en bråkig bil, hitta låtar på en LP-skiva, ni vet, kommer ni ihåg det där? Man flyttade pickuppen och så vidare. Och då hör man låtar som man inte visste fanns då när man inte har möjlighet att välja själv på det här sättet. Och det är just det här att vi kommer aldrig runt ett hörn till en ny verklighet, utan vi är kvar i det gamla. Och det gäller också böcker. Jag vet inte om jag hinner berätta om det, men...
Men förlåt, får jag protestera lite? Jag tycker att det här, att de föreslår ny låtar på Spotify till exempel eller andra musiktjänster, gör att jag upptäcker ny musik.
Men finns det då någon, alltså jag är väldigt dålig på det elektroniska. Finns det en funktion som säger han lyssnar bara på Beatles? Nu tvingar vi honom att lyssna på...
Nej, men vet du vad du kan göra? Du kan gå in och så kan du sätta på en av dina favoritlåtar. Låt oss säga Bada Bastu med Kai. Ja. Sätter du på den och sen så ber du...
jag har inte hunnit lyssna in mig på just den.
Nej, men, så säger du koppla in den här låten i en radiostation och då spelar den i en timma. Kai-liknande låtar.
Men du får ju bara samma liknande.
Ja, men sen kan du nästa dag ta med Joni Mitchell som ett exempel. Ah, och så kan du få Joni Mitchell-liknande låtar. Ja. Och på det sättet upptäcker du nya artister.
Ja, men det låter ju likadant.
Ja, men du väljer ju själv i vilken riktning.
Det ska ju vara så här, jag lyssnar först på Bachs cellosviter och så plötsligt så är det Deep Pistols? Purple som hoppar in. Eller,
Kalle Jularbo.
Eller, ja, Kalle Jularbo.
Okej, okay. Jag fattar.
Ja, så att jag protesterar mot protesten.
All right. Ja. Mm, accepteras.
Ja. Och grejen är, alltså Camilla var ju inne på det här med bokläsandet. Det är också när man tar till sig kunskap istället för med ChatGPT, så när man läser en bok, då får man ju så mycket när man bläddrar i boken och hittar och fastnar på olika ställen och så vidare. Och det här är bort, och man blir liksom instängd i sig själv Du lär inte heller känna andra människor, verkliga, icke-individanpassade som är bråkiga, luktar lite konstigt och har dålig smak. Och snart umgås du bara med servila robotar, de är ju på gång också då.
Ja.
Som håller på att anpassa sig helt till din smak och servera drinkar och passar upp och så vidare. Så, där var mina spaningsbelägg.
Exempel. Ja.
Exempel.
Och den röda tråden är?
Den röda tråden är, ja, det kommer jag till, men det handlar om den här individanpassade, allt för långt gångna då.
Och då vill du att det säger så här. Men framtiden då?
Ja, tackar för frågan. Det var väldigt roligt att du tänkte på den. Det här kommer att leda till att vi till slut inte vet vem vi är, vad vi kan eller vad vi är på väg. För om inget motstånd finns, finns ingen som definierar en. Man kommer att flyta ut i en inre tomhet och hålögd stirra runt på varandra från våra fönster och undra vad som hände. Med perfekt musik i bakgrunden och en robot som håller med dig om precis allting. En fulländad hyperpersonlig användarupplevelse. Men nu är det så här, jag blev lite olycklig. Jag satt här instängd i mig själv och kom fram till den här spaningen. Så att jag har ett försök till ett lyckligt slut.
Ja.
Ska jag ta det lite
gärna.
Snabbt?
Ja. Ja. Det är ingen brådska.
Ja. Och det låter ju lite dystert. Och då hittade jag för en vecka sedan så inföll den av FN proklamerade internationella lyckodagen den 20 mars.
Var det lyckodagen 20 mars?
Ja, ja absolut. Ja, jo, jag själv var jag på...
Det blåste förbi.
Ja, och då släpptes World Happiness Report, världslyckorapporten, för 2025. En stort globalt upplagd undersökning av människors lycka. Och ni kommer ihåg att Finland hamnade på topp där.
Ja, vi gör den fortfarande.
Ja, och vi är väl nummer 4 eller någonting sånt där. Ja. Men alltså, själva rapporten är otroligt intressant för att de går på djupet med vad är det som gör folk lyckliga och så vidare. Och då så framgår det att av rapporten framgår att människor som lever själva, och det här är genomsnitt, det finns säkert en massa undantag, men människor som lever själva är betydligt mindre lyckliga än de som lever med andra. Och det här går upp till 4-5 personer, där toppar det. Sen blir det lite för trångt när man är fler.
Mm. Men alltså det är bra att leva med andra?
Ja, därför att då har man ju då bråkiga människor.
Som luktar konstigt.
Ja, jo, barn kallas de bland annat. Ja. Och så att... Och det här det är ju någonting som inte går ihop med den hyperpersonliga användarupplevelsen. Utan den leder ju troligtvis till olycka.
Mm.
Precis som att vinna för mycket pengar. Stackars 1,2 miljarder vinnare.
Tycker du det?
Ja, bara, jo, men det måste vara en ganska jobbig situation.
Jag vill bli hans vän.
Ja. Ja, och då har jag då, det är lite dubbeläggat då. Jag tänker på lågkonjunkturen. Så kommer inte folk ha råd att köpa den här typen av hyperindividanpassade bilar.
Nej.
Och dessutom så måste vi flytta ihop och bo tillsammans.
Oh.
Ensamlägenheterna kommer minska i antal. Så framtiden innebär ökad lycka. Tack!
Härligt! Tack så mycket, Jonathan Lindström.
Underbart.
Bra.
Fredagar är vår dag här i P1, spanarna alltså, där tre smarta observatörer har sett saker runt omkring sig som de ser hänger ihop på något sätt, och utifrån detta så skissar de på ett framtidsscenario. Och det var precis vad Jonathan Lindström gjorde när han för en liten stund sen pratade, utgick från när vi lagade mammutar till det helt motsatta nu när vi inte behöver flocken utan allt skapas kring en själv som en fin tillvaro. Ungefär så.
Ja, fast det var inte så fin i förlängningen.
Nej, i förlängningen så kanske det havererar. Ja. Jag tyckte mycket om det här som du nämnde, Extreme Day Trip. Precis innan jag kom hit, en kompis som bor i Paris. Han sa till mig, vet du vad Christian? Imorgon åker jag till London över dagen och går på 3 utställningar innan de läggs ner. Och sen åker jag tillbaka. Han kan ju åka det här tåget,
ja.
Paris-London.
Jaha, ja, men då åker man tåg så tycker jag att det är lite bättre ändå.
Ja,
och han gör det dagtid dessutom.
Och han är, inte, alltså, han är ingen rik person, utan han bara, det kan inte vara jättedyrt.
Han tar tåget.
Han ville se de här utställningarna. Det är fint. Extreme Day. Nåja, en parentes. precis. Vad säger du, Katarina Berling? Ska du knyta ihop säcken?
Ja, vi får se. Men jag kommer att komma in på en del av det som har varit uppe faktiskt. Så att det kanske finns någon form av anda som ligger i luften här. Men jag ska börja med att sätta ramen innan jag går in på lite exempel här. Och jag ska börja med en sketch från 70-talet. 1970 tror jag. Den är ständigt aktuell. Och vi tillhör ju generationen som känner igen den här. Men jag ska beskriva för dem som eventuellt inte gör det.
Är det grevinnan och betjänten?
Ännu bättre. Ja. Det är Hasse och Tage. Och den brukar kallas för Spik i foten.
Ja,
ja. Ja, den kommer från 88 Öres revyn den här. Och scenen är då en frukostrast där den genomsnälle Tage Danielsson försöker konversera och vara trevlig och berätta om saker han är glad över. Men där Hasse ständigt jämför med andra större saker för att Tage ska förstå hur futt hans liv är. Mm. Och bara ta några exempel då. Tage börjar med att säga att ja, men jag har lite gott om kaffe idag, jag bjuder gärna på en kopp. Hasse fnyser att Brasilien, de exporterar minst 150 ton kaffe om dagen. Där kan man snacka om kaffe.
Gott om kaffe.
Gott om kaffe. Tack. Tage blir lite ledsen och beklagar sig och säger att ja, men jag har faktiskt fått en spik i foten. Och Hasse fnyser igen. Spik i foten? Då skulle jag vara med under franska revolutionen. Då gjorde man processen kort med adelsmännen och högg huvudet av dem som limpskivor. Och de skulle ha varit glada om de hade haft en spik i foten.
Klassisk replik.
Den är underbar. Det här är en genial sketch. Det kan vara den bästa sketchen i svensk humorhistoria. Och sen också har Tage berättat stolt då att han faktiskt ska faktiskt resa till Kanarieöarna på semester. Och då tar Hasse förstås upp den första månlandningen. Ja, ni kan tänka er. Till sist så får till och med den snälle Tage nog och frågar Hasse, förresten, vad ska du själv åka på semester? Hasse grymtar och mumlar, Säffle, kan man få en kopp kaffe? Ja. Detta är perfektion. Jag rekommenderar alla att gå in och titta på den. Den finns på diverse såna internetkanaler. Och jag skulle säga att hela tidsandan och vår samtid är som den här krävande Hasse. Ingenting duger. Allt ska bli större och bättre. Och det är som att vi kan inte bara få njuta av livets små glädjeämnen, utan vi ska hela tiden göra allting större och viktigare och mer fantastiskt. Och inte ens där vi ska få ta det lugnt, får vi ta det lugnt. Trots att vi verkligen skulle behöva det, särskilt nu. För det intressanta är ju det att Hasse, alltså samtiden, vad erbjuder han i gengäld? Jo, höjda matpriser, höjda räntor, krigshot och försenade tåg. Samtidigt som samtiden hela tiden kräver mer av oss. På område efter område ställer samtiden orimliga krav. Och nu kommer jag in på mina exempel.
Bra start vill jag säga.
Och, tack så mycket. Vi börjar med umgänget med andra människor. Det här att bara umgås så där lite trevligt. Ta kanske en kopp kaffe tillsammans. Nej, det räcker inte. Man kan inte bara ses över en kopp kaffe eller i vissa sammanhang ett glas sherry. Utan idag är det middag med minst tre rätter som gäller. Och nåde den som bjuder på något enkelt. Det ska vara raffinerat och sofistikerat och med de senaste ingredienserna. Och det har till och med funnits uppfostrande tv-serier har jag förstått på det här området. Så Halv åtta hos mig,
ja, heter,
där man betygsätter och talar om att ösa på prestationsångest hos människor. Och människor är så utmattade efter helgens umgänge och middagar att det innebär en lättnad att gå tillbaka till arbetet på morgonen, måndag morgon. Och där finns det ju en del hassar då, så det är bäst att ligga lågt med vad man har gjort dessutom. Jag skulle säga att det finns en motrörelse här, de stigande matpriserna.
Ja.
Man har ju snart inte ens råd med de mest fundamentala ingredienserna. Morötter och lök och bregott. Nej. Och sådär. Så att det kan vara en motrörelse på gång. Och, kommer ni ihåg Nobelfesten, den senaste? Ja. Minns ni vad det var som var förrätt?
Var det helt vegetariskt?
Var ni där?
Nej. Stort sett. Mm-hmm. Gröt.
Va? Ja, det var gröt.
Gröt. Ja, eller hur?
Ja. Kulturgröten.
Kulturgröten, exakt. Ta detta som ett tecken på att vi har nått vägs ände. Nästa exempel. Inredning och bo. Det räcker inte att bara bo rakt upp och ner. Nej, man ska sätta upp tapeter, riva ner tapeter, installera kök, riva ut kök, byta golv, måla om, lägga till och dra ifrån. Som om hemmet vore en utställningslokal. Både internet och de tidningar som nu finns kvar är fulla av så kallad inspiration. Eller snarare skulle jag säga uppfostran. Och om man i äldre tid inredde ett hem för livet så inreder man nu för den närmaste säsongen. Eller middagen då med alla dessa rätter. Och helst vill man ju inte vara som alla andra, men ändå tillräckligt mycket som alla andra för att bli uppskattad. Och det är en svår balansgång. En talande symbol för vad hemmet har hamnat, fann jag häromdagen, i ett sånt här hemma hos-reportage hos en namnkunnig medieentreprenör, eventuellt så kallad influencer. Hon berättade att hon haft en viss film som inspirationskälla för sitt badrum. Och kan ni gissa vilken film?
Och jag gissar den här badrumsscenen i The Shining.
Ja!
Var är den?
Va? Du har vunnit en trasmatta. Oh. Grattis!
Jag tycker den är, det är så snyggt badrum.
The Shining! Ja! Hemmet som
det ut då?
Det var så här, liksom grönt, vattengrönt, lite aquagrönt.
Det är mycket vackert.
I kaklet, eller?
Ja, och hela ställningen.
Heltäckt badrum. Och så eller badkar.
Otäckt, ja, något väldigt otäckt.
Så. Men är icke att förväxlas med Psycho-scenen i duschen med kniven?
Det är inte lika snyggt badrum alls.
Det var ganska enkelt draperi där.
Du är något på spåren där, Christian. Och helt rätt, tack Camilla. The Shining, hemmet som skräckfilm, det är där vi är nu. Och det är precis som du säger, alltså, nu väntar vi bara på att någon berättar att deras duschkabin är inspirerad av
Psycho.
Ja,
Psycho som ta detta som ett tecken på att vi har nått vägs ände. Vi tar det sista. Dumburken har varit uppe här. Mm-hmm. Titta på TV. En gång i världen var det någonting man gjorde för att slöa och ta det lugnt. Det var då det. Förr kände vi en press på att vi kanske borde lära in periodiska systemet, lära oss spanska på en kvällskurs eller läsa Balzacs samlade verk. Men idag är vi pressade av att titta på TV. Mm. Alltså alla dessa kanaler, alla dessa instruktioner av insatta journalister och andra som talar om att den och den och den och den och den och den TV-serien är det mästerverk. Ni måste se det här. Det här får man bara inte missa. Mm. Och problemet är ju bland dessa vimmel av rekommendationer att någonstans så är det så att man fortfarande känner att man borde lära in periodiska systemet, lära sig spanska och läsa Balzacs samlade verk. Så TV-prestationskraven läggs ju bara på. Mm.
Jag håller med.
Tack.
Och nu kan det till och med vara så alla snackar om en serie och den har just haft premiär igår och så är det liksom redan alla har bingeat den. Och
har du inte sett den?
Adolescence nu senast pratar ju alla om det.
Ja.
Vad
heter
det? Adolescence. Eller Love is Blind har ju också en sån där prrp som har
tack,
sett alla.
Tack Christian. Perfekta exempel.
Stress.
Perfekt. Ja, det är stress. Så ta det här. Alltså vi blir stressade till och med av TV.
Mm.
Som ska få oss att bli försoffade och ta det lugnt.
Mm.
Ta detta som ett tecken på att vi har nått vägs ände. Nu vet inte jag, Christian. Hinner jag med till exempel?
Vi har gott om tid.
Vi har gott om tid. Ja, men då så. Då skulle jag vilja gå in på det här med kroppsrörelse. En källa till hälsa och välbefinnande. Och vissa saker har ju alltid varit krävande. Linggymnastik och sådär. Men man tar det här med cykel. Det är ändå så här, man ser framför sig en människa som cyklar på en liten grusväg, rak i ryggen på en liten rostig gammal cykel.
Över ett fält i Skåne.
Tack, över ett fält i till exempel fina Skåne. Mm. Precis så, blickar ut.
Eller i en Smålandsskog.
Eller i en Smålandsskog, eller i Västerbotten, eller någon annanstans. Ja. Hela vackra Sverige är fullt av såna här små grusvägar där man kan cykla omkring. Men inte längre. Och några jag verkligen känner för, det är dessa män. För det är oftast män som cyklar i den smala vägrenen på landsvägar med bilar swishande förbi i 90 km i timmen. Fjärran är den här tiden när man satt där på det här fältet och bara cyklade i lugn och ro, stilla, kontemplativt. Nu ligger man framåtlutad likt en racerbil på två tunna, extremt sofistikerade och dyrbara hjul med all tänkbar utrustning. Det är som att cykeln håller på att gå över i bilen. Ta detta som ett tecken på att vi har nått vägs ände.
Snyggt.
Och nu undrar vi över framtiden.
Exakt.
Verkligen.
Ja.
Mm-hmm.
Vi orkar inte längre.
Nej, vad skönt.
Vi orkar inte längre. Vi måste få pusta ut. Så vi stänger av tvn. Vi införskaffar en gammal rostig cykel som vi ger oss ut på helt utan specialkläder. Låter bokhyllan stå kvar. Ställer in köksutrivningen. Trotsar de stigande kaffepriserna. Ringer vår bästa vän och frågar. Får du lov att vara en kopp kaffe?
Åh, vad fint.
Mycket jag ser fram emot detta.
Ja.
Ja. Alla tre spaningarna avslutas med en positiv, tycker jag, dur-akkord.
Ja. Ja, det är vår plikt.
Ja. Är det det verkligen?
Ja, det är det faktiskt.
Det är inte alltid det slutar så.
Nej, det har varit
tack Katarina Barling.
Tack så mycket.
Vi har någon minut kvar. Är det någon som vill tillägga något? Inte fått något viktigt sagt här?
Ja, det här med schack sitter jag och tänker på fortfarande. Därför att jag kommer ihåg hur jag var lite insnöad på matematik och sådana saker när jag var liten. Och en del sa, du måste väl tycka om schack.
Mm-hmm.
Och så vidare. Men Det är någonting med meningslösheten med schack. Alltså, när det finns en verklighet. Så. Att sitta, alltså, så att jag har lite så... Men ni får gärna försvara schackspelet.
Nej, jag vet bara att jämfört med att sitta och surfa på nätet så är schack betraktat som något oerhört kultiverat.
Ja, framförallt handlar det ju om koncentration.
Ja.
Och det finns ju, man har ju hittat medeltida schackpjäser här runt om i Sverige.
Men när jag växte upp, då var det ganska mycket plikt. Jag kommer ihåg att farfar ställde fram schack om man skulle spela. Nu spelar ju barn i skolan frivilligt schack, känns det som, utan att det är något måste. Det känns som att pendeln har svängt lite.
Och apropå de här 1,25 miljarderna var det, va?
Ja.
Jag minns det här gamla räkneexemplet, ni vet, när man lägger ett... risgrym på den första rutan, två på nästa, och så dubblar man. Man kommer upp i dessa hiskel, kanske 1,25 miljarder, jag minns inte exakt.
Det blir betydligt mer, ska jag säga.
Det blir säkert mer.
Ja.
Det blir obegripligt mycket.
Två upphöjt till 64.
Hörrni, fotbollsallsvenskan börjar imorgon. Kommer ni titta på det?
Oj, vad jag inte kommer göra det.
Jag misstänkte att ingen av er kommer göra
det. Nej. Du
jag kan säga, jag vet inte ens hur man gör.
Ja, exakt.
Det kommer du att titta?
Ja, men jag kommer att titta. Ja. Jag är ju AIK-åren.
Från sjuksängen.
Ja, exakt.
Ja, då håller vi tummarna för AIK då.
Eller hur? Du är så
får man säga sånt i public service?
Det tycker jag.
Ja.
Det tycker jag. Tack för idag, säger
tack.
Jag.
Ja, tack så mycket.
Framförallt tack till er lyssnare som är med oss varje fredag. Det gör oss väldigt glada. Tack till panelen Camilla Liv, Jonathan Lindström och Katarina Barling som har suttit här idag och varit smarta. I kontrollrummet sitter tekniker Alma Segeholm och producent Märta Myrstener. Bra namn. Och jag heter Christian Lok och det här var mitt sista spanarna på ett bra tag. Nästa vecka kommer härliga Kattis Ahlström tillbaka. Det ser vi fram emot.
Ja, det gör vi.
Mycket härligt.
Tack.
Sist idag så blir det musik från saxofonisten Wayne Shorter och pianisten McCoy Tyner. De har valt att spela en låt som heter Yes or No. Duger det för er?
Ja!
Då kör vi på den och så önskar vi god jul. Och, eller, vad säger,
glad påsk kanske.
Ja, är
nej,
för
inte ännu.
Allt.
Trevlig helg.
Tack.
Ja, det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Musikredaktör för Spanarna var Berit Nygren och programmet sändes första gången här igår eftermiddag. När som helst kan du lyssna till det i appen Sveriges Radio Play. Sök på Spanarna. Igår stod det klart vilken novell som belönades med Sveriges Radios novellpris.
Hon skulle rakt fram till hagen längst bort, räkna ungdjuren och kolla vattnet. Djupdalen var en lång tarm till hagmark med ett kärr längst ner.
P1s lyssnare röstade fram novellen Köldhålet av Sanna Samuelsson i uppläsning av Malin Vispe. Du kan höra novellen förstås i appen Sveriges Radio Play. Och det är fler priser på gång nu.
Sveriges Radios fina litterära priser delas ut som på ett pärlband under våren. Och nu ska det handla om läsarpriset Sveriges Radios romanpris. Anna Tullberg, producent, och Lina Kalmteg som leder samtalen med lyssnarjuryn. Alltså det är de som får ansvaret och makten att välja årets romanpristagare. Ni är här för att berätta mer om detta. Vi ska först höra vilka de fyra nominerade romanerna är.
Allätaren av Martin Engberg. Helga av Bengt Olsson. Den första boken av Carolina Ramqvist. Och Tänkarens testamente av Jessica Schiefauer.
Vilka är det som sitter i den här lyssnarjuryn?
Det var fem personer av de 250 som sökte i höstas för att få ingå i lyssnarjuryn och som vi sen valde ut. De kommer från lite olika håll i Sverige. De är lite spridda och de är spridda i åldrar och det gör att det blir väldigt roliga samtal.
Och när hör vi de här diskussionerna?
Det gör man i P1 Kultur, vårt dagliga kulturmagasin, 7-10 april, måndag till torsdag. Och givetvis så kommer samtalen också finnas på vår webb så man kan lyssna i efterhand.
Och när får vi sen veta vilken bok och författare som lyssnarjuryn gillar allra bäst och väljer som mottagare av Sveriges Radios romanpris 2025?
På fredagen den 11 april i P1 Kultur och då möter ni också pristagaren i programmet.
Säger kulturredaktionens Lina Kalmteg och Anna Tullberg inför diskussionerna i lyssnarjuryn som inleds 7 april i P1 Kultur.
I samma månad och med ett historiskt bröllop tar också den här lördagens avsnitt av Sanslösa kärlekshistorier sin början.
Vi befinner oss i april 1614 i Jamestown, Virginia. Och det är ett bröllop mellan Pocahontas och John Rolfe. Det är en brittisk bröllopsceremoni och både bruden och brudgummen pratar engelska. Och hon har en bröllopsklänning på sig och slöja.
Det är ett enkelt bröllop. Den engelska bosättningen har inte ens funnits i 10 år på den plats som engelsmännen kallar Virginia i nuvarande USA. Men låt dig inte luras av den anspråkslösa ceremonin. Det här är en historisk händelse.
Bröllopet i sig är väldigt uppseendeväckande, då det är första gången en brittisk kolonisatör gifter sig med en kvinna ur ursprungsbefolkningen.
Du lyssnar på Sanslösa kärlekshistorier i P1. En serie om när kärleken driver historien framåt. Jag heter Anna Åkerlund och i det här avsnittet berättar historikern och författaren Lisa Viktorsson om ett mytomspunnet kärlekspar, hövdingedottern Pocahontas och tobaksodlaren John Rolfe. Men från början är det här en berättelse om drömmar om guld och rikedomar.
De som koloniserade Virginia var det så kallade Virginia-kompaniet, så ett brittiskt kompani som ville framförallt hitta naturtillgångar i Virginia och främst var det guld och silver man letade efter.
Våren 1606, knappt 10 år innan bröllopet mellan Pocahontas och John Rolfe, anlände 3 skepp till den amerikanska kusten. Det är engelsmän ombord, men det är inte den engelska kungen James den första som skickat dem till den nya världen. Kolonisatörerna är istället utsända av Virginia-kompaniet, vars delägare nu hoppas på att få igen sina investerade pengar. Den nya världens gömda rikedomar hägrar, men snart visar det sig att det inte finns något guld i Virginia. De första åren blir hårda, svält och sjukdomar plågar kolonisatörerna, och dessutom finns redan människor här. En av dem är en liten flicka på 11 år som kallas Pocahontas.
Pocahontas är dotter till hövdingen i Powhatan-stammen i Virginia och han hette också Powhatan. Och om hennes uppväxt vet vi i stort sett ingenting.
Nej, källmaterialet är tunt och inte helt tillförlitligt. Men vissa saker vet vi med säkerhet, som att Pocahontas far inte är vilken hövding som helst. Han kallas hövdingarnas hövding och nära 30 olika stammar lyder under hans styre. Den mäktiga Powhatan härskar över stora delar av det som idag är delstaten Virginia. Och det är alltså just hit som engelsmännen anlänt. Till en början får nykomlingarna hjälp med mat från Powhatans folk. Men det är en bräcklig fred som hela tiden riskerar att brytas. Vapenskrammel mellan kolonisatörerna och de bofasta slutar allt oftare i regelrätta strider. Och när Pocahontas är tonåring blir hon tagen som gisslan av engelsmännen.
Det har pågått konflikt mellan ursprungsbefolkningen och kolonisatörerna. Och bland annat har man gjort plundraräder åt båda håll. Och ursprungsbefolkningen har då tagit verktyg ifrån britterna som de vill ha tillbaka. Och då tar de Pocahontas, hövdingadottern, som gör symboliskt då att ha henne som gisslan för att få tillbaka sina verktyg.
Vid ungefär samma tid men på andra sidan Atlanten har ett ungt par bestämt sig för att göra sitt livs största resa. De ska söka lyckan i den nya världen. Mannen är en äventyrlig bonde vid namn John Rolfe och hans hustru är gravid när de ger sig av.
Men på vägen så lider de sjönöd och behöver stranda i Karibien. Där föder hustrun en dotter som dör som spädbarn. Sen tar de sig till Virginia och då dör även hustrun.
John Rolfe är en sorgtyngd man det första året i den engelska kolonin. Han är 28 år och gräver ner sig i arbete. Han anlägger ett tobaksplantage och lyckas väl med sina odlingar. Men något annat börjar pocka på hans uppmärksamhet. Den unga hövdingadottern som lever som gisslan i den engelska bosättningen. Pocahontas har behandlats väl av sina gisslandstagare. Hon har blivit kvar i över ett år eftersom Powhatan och kolonisatörerna inte kan komma överens om lösensumman. Den unga kvinnan gör ett stort intryck på John Rolfe. Vi kan inte veta vad Pocahontas tänker om sin situation, men vi vet att hon vid det här laget stannar med engelsmännen frivilligt. Vissa forskare har lagt fram teorin att hon kanske stannar på uppdrag av sin far för att skapa en god relation med engelsmännen. Men hur den ligger till med den saken så har hon med största sannolikhet ett gott öga till den stiliga John.
John Rolfe är djupt religiös och han har mycket ångest över huruvida han kan ha en relation med Pocahontas eller inte eftersom hon inte har den kristna uppväxten som han själv har. Och dessutom så har han problem med att han känner skam för att han har kötsliga lustar för Pocahontas och att det inte är bara på ett platonsplan.
Men till slut skriver ändå John Rolfe till ledaren för bosättningen Sir Thomas Dale och ber om Pocahontas hand. Och Dale går med på giftermål. Det gör också den mäktiga Powhatan, Pocahontas far. Troligtvis ser båda ledarna att ett bröllop kan vara en väg mot en mer hållbar fred mellan de två folken. Pocahontas tackar ja när John Rolfe friar. Hon döps och får det kristna namnet Rebecca.
Bröllopet får stor uppmärksamhet eftersom att det är första gången då man gifter ihop ursprungsbefolkningen med engelsmän. Och Pocahontas får sedan statuera exempel för den lyckade koloniseringen.
Pocahontas och John lever tillsammans på Johns plantage och får sonen Thomas. Den romantiskt sinnade kan föreställa sig att de är lyckliga i sitt gemensamma hem. Men ledaren för Jamestown, Sir Thomas Dale, han har annat än familjelycka i åtanke. Han ser nämligen en möjlighet att göra reklam för sitt kompani genom att skicka paret till England.
För att visas upp helt enkelt i London och visa att titta här vad vi har gjort i Virginia. Vi har till och med lyckats få ursprungsbefolkningen att bli döpt och ta till sig det engelska språket.
1616, samma år som William Shakespeare plockar ner skylten för gott, anländer Pocahontas med sin man och deras tvååriga son till England.
Och i London får hon ju även träffa kungaparet till exempel och får uppleva opera och teater och sådär.
Men även om hon blir välbemött så behandlas inte Pocahontas som den kunglighet hon faktiskt är. Hon kallas visserligen för prinsessan av Virginia, men ses kanske snarare som en exotisk sevärdhet. Och hon får mycket uppmärksamhet, vilket Virginia-kompaniet är nöjda med, eftersom det hjälper dem att samla in pengar till koloniseringen av Virginia. Och efter ett år i den gamla världen ska den lilla familjen äntligen få återvända hem.
Men Pocahontas insjuknar redan efter att de lägger ut från London och blir svårt sjuk på Themsen, troligen i lunginflammation, och behöver ta sig land i Gravesend, och där dör hon och begravs.
Året är 1617 när den 22 år gamla Pocahontas dör ifrån sin man och sin lilla son.
John, han åker tillbaka till Virginia och fortsätter med sitt tobaksplantage, medan sonen Thomas, han lämnas kvar i England och växer upp med Johns anhöriga. Men som vuxen så reser Thomas själv till Virginia och tar över faderns plantage.
För Pocahontas och John blev kärlekshistorien kort. Men namnet Pocahontas kommer leva vidare i århundraden. Hon blir en mytomspunnen symbol för freden mellan kolonisatörerna och ursprungsbefolkningen. En fred som gav engelsmännen en chans att etablera sin koloni, vilket i förlängningen möjliggjorde bildandet av USA. Du har hört Sanslösa kärlekshistorier i P1. Ljuden i avsnitten kommer från filmen The New World från 2005. Jag som berättar heter Anna Åkerlund. Producent är Frida Anund. Exekutivproducent Tove Friman Leffler. För mixning står Kristoffer Kronander. Och det här är en produktion av Podlit för Sveriges Radio.
Och nu är det dags för en nyhetsuppdatering när klockan är 10.
Nyheter från Ekot. Kina kommer att hjälpa Myanmar med motsvarande närmare 140 miljoner kronor efter jordbävningen igår, då över 1000 människor omkom. Det handlar om hjälpsändningar med bland annat tält, filtar och mat, uppger Kinas ambassad enligt nyhetsbyrån Reuters. Sydkorea har tidigare lovat att hjälpa Myanmar med motsvarande 20 miljoner kronor, pengar som ska gå via internationella organisationer. Och den sydostasiatiska organisationen ASEAN har också sagt att man är redo att hjälpa till. EU-kommissionen har föreslagit att ge bilindustrin mer tid att anpassa sig till förbudet mot nya bensin- och dieselbilar. Men den svenska regeringen tycker inte att det är rätt. Det säger EU-minister Jessica Rosenkrantz i Ekots lördagsintervju.
Alltså, vi är ju kritiska till detta och det har vi också framfört. Vi tycker ju att vi ska stå fast vid målet om att fasa ut nya bilar med förbränningsmotor till 2035. Vi vet också att företag som Volvo och andra som har ställt om i god tid så att säga och gjort sin läxa skulle påverkas negativt av att man ruckar på den här typen av regelverk.
En del av EU:s klimatpaket som beslutades under förra mandatperioden innebär alltså ett förbud att sälja nya bensin- och dieselbilar från 2035. Men redan i år skulle biltillverkarna ha minskat bilarnas koldioxidutsläpp med en viss procent för att undvika stora böter. Nu i mars föreslog kommissionen att låta biltillverkarna få längre tid på sig att uppfylla det här delmålet. Något som alltså Sverige är kritisk till, bland annat eftersom en av våra största privata arbetsgivare redan har anpassat sig till de nya reglerna.
Vi vet också att företag som Volvo och andra som har ställt om i god tid så att säga och gjort sin läxa skulle påverkas negativt av att man ruckar på den här typen av regelverk.
EU-ministern moderaten Jessica Rosenkrantz, reporter Katarina von Arndt. Och Ekots lördagsintervju finns i appen SR Play och sänds i P1 klockan 5:00. Chefen för vaccinprogrammet på den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, Peter Marks, har sagt upp sig. Det rapporterar Wall Street Journal och The New York Times. I sin avskedsansökan anklagar Marks USAs hälsominister Robert F. Kennedy för att sprida desinformation och lögner. Kennedy har profilerat sig som en skarp vaccinkritiker och enligt tidningarna har Marks blivit pressad att säga upp sig. Vädret här hemma, molnigheten minskar under dagen och på de flesta håll blir det gott om vårsol, men i fjällen fortsatt snöbyar. Temperatur från mellan 8 och 13 grader i söder ner till mellan 2 och 7 grader i norr. Ekot, Angela Wieselar.
P1, Sveriges Radio.
Välkommen till fortsatt lyssning här i kanalen lördagen den 29 mars. Jag som presenterar programmen här idag, jag heter Agneta Rudell. Och vi ska nu tillsammans med programmet Konflikt bege oss österut. Xi Jinping har stöpt om Kina och vill se en helt ny världsordning. Vi hör om Xis väg till makten och hur Donald Trump kan ge Kina mer spelrum och inflytande i världspolitiken. Programledare för dagens konflikt, det är Fernando Arias.
En gänglig tonårspojke traskar över torra kullar i norra Kina. Det är sent 60-tal och Mao styr landet med järnhand. Pojkens pappa sitter i fängelse, anklagad för att vara kontrarevolutionär. Själv har pojken, som andra unga stadsbor vid den här tiden, skickats ut till landsbygden. Där bor han i ett grotthus, långt bort från den styrande makteliten i Peking.
Det är en fang yang, att bara yang kända som
Kanske vallar han får eller konkar på tunga säckar. Det är i alla fall så han beskriver det idag. Men allt det där kommer att förändras. 50 år senare går den där tonårspojken, numera en reslig äldre man, upp på scenen under kommunistpartiets kongress. Bakom honom står de sex ledamöterna i politbyråns ständiga utskott och applåderar. Det här är Konflikt om Xi Jinpings väg till makten och om hur Trumps återkomst till Vita huset kan ge Xi mer spelrum och inflytande i världspolitiken. Jag heter Fernando Arias.
Nu har jag tagit tunnelbanan hit ner till Himmelska fridens torg och det är en solig vinterdag här i Peking. Och säkerhetspådraget här runt torget är som vanligt enormt. Men det är rätt så tomt här på turister idag faktiskt.
Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Vi bad dig att gå ut på Pekings gator för att hitta liksom souvenirer eller annat som hyllar eller påminner om Kinas ledare Xi Jinping.
Precis, och redan innan jag skulle göra det så visste jag att det skulle bli ganska svårt. Den första butiken som jag går in i är en ganska vanlig liten butik i de här kvarteren som är turistkvarter. Det är fullt av t-shirts, plastfigurer, små katter, fluffiga mössor som ser ut som militärmössor och andra souvenirer.
Nu går jag in i en affär här. De säljer statuetter och byster av ordförande Mao i guld. Och i hyllan här så ligger det högar av kylskåpsmagneter också med Maos porträtt bland annat, också i guld. Men ingenting med Xi Jinpings bild på vad jag kan se. Jag ska fråga här.
Och jag håller upp de här kylskåpsmagneterna med bilder på Mao och så frågar jag om de har något motsvarande eller något annat med bild på Xi Jinping. Jag ska kolla, säger butiksbiträdet och börja titta runt sig, fråga sina kollegor. Men till slut så säger hon att de har inte något. Ingen kylskåpsmagnet eller t-shirt, inget vykort. Så jag går vidare till en annan butik i närheten. Men där är resultatet samma. Ingen säljer något med Xi Jinping-motiv här. Men så till slut så hittar jag faktiskt något. Det är en affär som ligger en bit därifrån på en annan liten bakgata där norr om Himmelska fridens torg.
毛主席彭丽媛呢，这是毛主席。嗯，谢谢。
Och då hittar jag Xi Jinping. Hans bild hänger i ett slags halsband eller någon form av medaljong på en vägg precis bredvid dörren. Och på bild så är det Xi Jinping och hans fru, den kända folksångerskan Peng Yuan.
Det finns en där hans bilder är tillsammans med de andra ledarna och han är i förgrunden som den största bilden. Det är nästan som medaljer som hänger i röda snören med en röd tofs under och det finns Xi Jinping, det finns Mao Zedong. Men det är det enda som jag har hittat på turistgatorna här.
Men Moa, vad beror det här på? Alltså, man brukar ju förknippa diktaturer med att det är någon slags personkult. Att man liksom vill sälja bilden av den stora ledaren på alla sätt som man kan. Varför är det här kontroversiellt?
Ja, i Kina så fanns det ju en enorm personkult kring Mao Zedong, som den första ledaren för Folkrepubliken. Och partiet förbjöd personkult på 80-talet efter att man såg hur det hade gått under Mao när han utövade sin välja makt. Det gick ju väldigt illa, tiotals miljoner kineser dog. Och då ville man bygga ett system för kollektivt ledarskap. Men när Xi Jinping blev ledare 2012 så började han liksom centralisera makten igen. Och då började det för första gången sedan Mao byggas upp liksom en personkult kring honom. Han kallades för Xi Dada som betyder pappa Xi, och det dök upp massa tecknade serier och annan liksom merch och olika videos. Men sen när han valdes om 2017 så började liksom någonting förändras. Det var som att man började se lite annorlunda på det här uppbyggandet av personkult. Och